Hej kära radiolyssnare, Radio Tyresö 91,4 MHz här. Nu kommer programmet eller följetongen kommunstyrelsens ärendelista eller dagordning för sammanträdet oktober. Jag har med mig Mats Lindblom, Liberalerna, från kommunstyrelsen för att redogöra för vad man har ställt till med. Punkten 1, information om Södertörns överförmyndarnämnd, Mats.
Ja, vi har de här informationspunkterna i början av kommunstyrelsesammanträdena. Och idag är det Södertörns överförmyndarnämnd. Men vi fick faktiskt en annan information först, ska jag säga, också på kommunstyrelsen igår. Idag gör vi det här programmet i efterhand, så att säga, så vi har redan haft vårt möte. Men det som var högaktuellt igår då var ju förstås det här att det har brunnit i Tyresö skola. Och det fick vi information om det i början på mötet. Ja, det är en förskräcklig historia. Du kunde ju faktiskt slutat mycket värre egentligen än vad du gjorde. Och det var väl tack vare att det fanns personal som var där tidigt och agerade redigt och kraftfullt och släckte elden och så. Och sen hanterade ju skolans personal föredömligt att ta emot alla elever då, för att det blev ju ingen normal skoldag egentligen, kan jag tänka mig, på skolan där. Men vad jag förstår så kan man bedriva verksamheten på någorlunda normalt sätt redan idag då. Så att det är ju jättebra, men det är ju förskräckligt där när en skola brinner.
Idag onsdag nionde
när vi har program, precis. Så att, är det ju förskräckligt när en skola brinner. Det finns väl många som kanske minns branden i Krusbola skola för en 15 år sedan, tror jag. Jag minns det själv, för min äldsta son då gick i första klass. Så att, då brann ju de första halvårets alster brann ju upp då för honom och för många andra elever också. Det var ett riktigt trauma faktiskt. Mm. Men det här, vi har väl inte haft någon så stor brand sedan dess faktiskt. Nu var det väl, kunde det bli ett allvarligt, riktigt allvarligt i Tyresö skola, men det blev det inte.
Men vad säger du då om Södertörns överförmyndarnämnd? Det var ett sån här, vad heter det, utbildningspunkt som redogör för vad överförmyndarnämnden gör? Eller
ja, liknande? Precis. Vi fick besök av enhetschefen där som heter Niklas Näslund. Och han berättar ju om den här nämndens, eller överförmyndarnämndens verksamhet egentligen då. Det här är ju ett sånt här mellankommunalt samarbete igen då. Det är ju nästan hela Södertörn som är med här i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, vi själva och en nyligen kommer medlem är också Salem. Och de här utövar då tillsyn och kontroll över det man kallar förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Jag tänker inte försöka redogöra skillnaden för det. Hela grejen är att man ska se till att man tar hand om, så att säga, att omyndiga barn och kanske andra omyndiga personer inte ska missgynnas ekonomiskt då. Och det jag lärde mig på det här var att det var en ganska stor skala på det här egentligen. Alltså, hela det här området, de här sex kommunerna, omfattar ju 385 000 personer. Och de har väl ungefär 4 000 ärenden om året. Och det är ungefär 250 personer som jobbar som någon form av ställföreträdare för människor som är omyndiga då. Och det man ska komma ihåg är att det är ganska svårt för dem att rekrytera sådana här ställföreträdare. Så är det någon som är intresserad av det här så går ju att ta kontakt med Södertörns överförmyndarnämnd. De har ju utbildningar och så och kan tala om vad det här innebär.
Om man inte hittar dit kan man väl gå till vår kommun om man bor här i Tyresö?
Ja, man kan höra av sig till servicecentret också och fråga vad det här är för någonting. Men som sagt, de har svårt att rekrytera nya, så det är säkert bra.
Hoppar jag till tvåan. Kommundirektörens rapport oktober 2019.
Ja, det är som vanligt att kommundirektören informerar om övergripande frågor då. Bland annat brukar jag berätta om ekonomi, men det kan vi hoppa över just nu, för det kommer senare dagordning då. Men det är två saker som är värt att nämna. För det första har ju ingen som passerar centrum missat att vi håller på att bygga en ny ishall då. De har hittat markföroreningar, olja och cyanid. Och det är lika läskigt som det låter egentligen. Var det här kommer ifrån vet ingen egentligen idag. Det har legat där i marken i många, många år i alla fall. Men det här gör att man måste sanera och så då. Och det kommer ju ta längre tid. Det blir förseningar i tidplanen och säkert fördyringar också tyvärr på grund av det här då. Det är inte farligt att vistas i närheten då. Men de som verkligen jobbar i gruppen här då, måste ju iaktta försiktighetsåtgärder. Så måste man ju sanera marken här också. Och det är tråkigt att det här dök upp då. Det andra är väl det att det kommer en hel del organisationsförändringar nu då i kommunen. Det är ju vår nya kommundirektör som har tittat över hur organisationen kan förbättras. Och han tittar ju på det här med hur man kan samordna stödfunktioner och sånt i kommunen. Och har gjort organisationsförändringsförslag då som kommer att mer spegla den politiska organisationen med nämnder och så. Och det här ska ju i slutändan förhoppningsvis leda till ett effektivare arbete och lägre kostnader egentligen.
Trean. Redovisning av uppdrag om plan för förbättrat resultat för arbetsmarknads- och socialsektorn.
Vi har ju verksamhetsområden inom just den sektorn, då, arbetsmarknads- och socialsektorn, som inte riktigt lyckas hålla sin verksamhetsbudget. Och det här har vi haft problem med under många, många år egentligen då. Nu fick de ett ekonomiskt tillskott från 2019 då, men det tycks ändå inte räcka för att den här verksamheten ska ha en budget i balans. Så därför har ju, dels har ju kommundirektören fått ett uppdrag tidigare att genomlysa den här sektorn lite extra. Men de har också tittat själva på vad de kan göra här. Och det här handlar ju om individ- och familjeomsorg. Och det här är en svår balans här egentligen. Det är ganska strikta lagkrav på området och de ambitionsnivåer kommunen har vi vill kunna behålla. Va? Det gäller att ha kvalitet i den här verksamheten men samtidigt hitta rationella lösningar så att det inte rinner ut pengar här i onödan. Va? Det handlar mycket om att placeringar av människor utanför kommunen ska vi försöka ta hem och driva det med kostnadseffektivt hemma då, och inom kommunen då, och också korta de här placeringstiderna. Det kostar ju väldigt mycket pengar per dygn sådana här placeringar.
Får jag gå till fyran? Mm. Justering av beslut om resultatenheter.
Ja, det här är ju egentligen en mer kameral grej, så här administrativ fråga hur man hanterar budgetposter då. Men vi har ju någonting som heter resultatenheter i kommunen och det ställer till lite problem. Och det är liksom skolor och kanske hemtjänst då som över tid får ackumulera underskott och överskott. Och det här någon gång, nu har vi sett att det är ganska stora ackumulerade underskott på skolan och även överskott på förskolan. Då vill man skriva av det för att få en ny start på det här egentligen. Och det här får ju konsekvenser eftersom vi har privata utförare inom det här. Så att det innebär att skriver man av ett underskott för kommunal verksamhet, ja, då måste man också betala ut lite pengar till de privata utförarna. Så att det är en avvägning hur man ska göra det här. Men det är i princip ett administrativt beslut. Där, men som ändå måste vandra upp till fullmäktige.
Femman, reviderat beslut kring ombyggnad av ställ och maskinhall på Fårdalagård.
Ja, det ska vara stall har man. För det har med hästar att göra det här.
Jaha, förlåt.
Ja, just det. Under många år så har ju politiken i Tyresö faktiskt haft en ambition då att liksom förnya hela ridhusområdet egentligen på Fårdalagård egentligen med nytt stall och sådär. Vi har anslagit pengar till det, men nu visar det sig att de pengar som anslagna inte räckte riktigt till allt man vill göra då. Så då får man i princip då skjuta upp ombyggnader av skidhus då och göra övriga ombyggnader först. Och då får ju resten av anstå till framtiden egentligen när vi kan anslå mera pengar. Så det blir en fråga för nästa års budgetdiskussioner egentligen. Men man kommer ändå spendera 48 miljoner här för att förbättra stall och maskinhall på Fårdalgård även om det inte blir något ridhus på en gång då.
6. Utökat investeringsanslag markförvärv.
Jo, det är så att kommunen har ju en policy för att kunna göra strategiska markförvärv. Det är alltså markplättar som kommunen kan behöva för att utveckla med nya bostäder eller göra någon sorts förändring av ett markanvändningsområde. Då. Markplättar som kan ligga strategiskt till verkligen då. Och för att kunna köpa privatägda fastigheter på marknaden, det kan vara en villatomt till exempel ligger strategiskt, då gäller det att vara snabb för det första och ha beredskap för det. Så det och kommunala beslut är ju sällan väldigt snabba av sin karaktär, så då måste vi rigga systemet så att vi kan ta snabba beslut för att göra markförvärv. Och en sak man måste ha då, det är ju pengar till förfogande. Och då vill man ha ett investeringsanslag för markförvärv som är tämligen högt så att det rymmer då de eventuella inköp man vill göra. Och det här är ganska spekulativt för man vet ju inte vilka objekt som kommer loss på marknaden under ett visst år. Så att vi har väl uppfattningen att vi ska ha en ganska stor reserv för det här även om den säkert inte alltid kommer att tas i anspråk då. Vi vill höja den här från 10 till 45 miljoner för att 10 miljoner det räcker inte särskilt långt idag när det gäller mark.
Kan man säga då så här, om jag förstår det här ordet strategiskt rätt, är det alltså markplättar man gärna vill ha för att översiktsplanen ska kunna förverkligas?
Ja, det var väldigt bra formulerat faktiskt. För det kan ju vara så att kommunen äger ju ändå en del fastigheter och då kan det vara någon felande länk någonstans man också vill köpa in när den nu blir till salu, om den blir till salu då. Och så kan det finnas andra ändamål. Det som föranledde den här punkten just nu det är ju då fastigheten Rundmar 135, det vi kallar för Hellberga, som vet de flesta av ligger alltså nere i Nyfors. Och det här fanns det ju en ekonomisk fördel för kommunen att köpa in, för då kunde man göra ett större byggprojekt egentligen på de fastigheter vi redan ägde då. Så att där kommer vi få tillbaka pengarna men också kunna tillgängliggöra Hellberga för allmänheten på något sätt i framtiden. Det är ju tanken.
7. delårsrapport 2019 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden.
Vi får ju såna här delårsrapporter då var fjärde månad egentligen då, och nu är det andra delårsrapporten, så den täcker ju verksamhetens drift fram till och med augusti i år. Och kommunstyrelsen har ju några egna verksamhetsområden, det är väl en 7-8 verksamhetsområden, och då får vi delårsrapporter med avseende på dem då. Och då kan jag säga att det är ju egentligen de flesta här går ju ungefär plus minus noll. Jag tror att tar man alla verksamhetsområden utom ett, som jag ska prata lite mer om då, så var det plus minus, inom plus minus 1 miljon kronor för alla dem, och det är ganska små avvikelser egentligen. Däremot så har vi lite större förändringar inom gemensam verksamhet. Alltså vi har ju då, å ena sidan, det här är intressant också när man, plusposter och minusposter behöver inte bara vara positiva och negativa. Vi har en del plusposter på personalkostnader. Det har inte kostat så mycket att vi har, som vi behöver räkna med personalen. Men det beror också på att vi kanske inte har lyckats anställa den personal som har behövt. Och det kan ju få konsekvenser, så det är ju negativt också. Samtidigt har vi negativt då på en del fastighetsutredningar. Där har det kostat mer än vad vi har förväntat oss. Men det är ju samtidigt positivt, för det betyder att vi har många intressanta, så att säga, planprojekt på gång. Så att det slår lite upp och ner. Vi har bland annat också förlängt datorernas livslängd från 3 till 4 år i kommunen. Och det sparar vi rätt så mycket pengar på. Det rör sig om flera miljoner.
Kan du tala om för nu ni förlänger livslängden på en dator? Ja, men det finns ju privatpersoner som har datorer hemma.
Ja, vi kanske inte har gjort något aktivt för att förlänga livslängden. Men det är väl så här faktiskt att utvecklingen på datorsidan gör ju att en dator faktiskt inte åldras lika fort idag som det kanske gjorde för en 10-15 år sedan. Då, teknikutvecklingen var ju sån att en 3 år gammal dator kändes gammal verkligen tidigare. Men nu duger en dator faktiskt rätt så bra i 4-5 år egentligen.
Det är lite grann som medellivslängden i Sverige. För 100 år sedan var den kring 50 år och nu är den kring 80.
Ja, just det. Nej, men det är väl bra att vi kan använda vår utrustning längre. Det är ju ett hållbarhetsperspektiv också.
Kan vi hoppa till 8?
Ja.
Delårsrapport 2019 för Tyresö kommun.
Mm. Den kopplar också till förra punkten. Nu gäller det delårsrapporten inte bara för kommunstyrelsens verksamhetsområden utan för allting i Tyresö kommun. Alltså alla verksamhetsområden tillsammans, inklusive finansförvaltning och sånt. Och det här är ju väldigt intressant, den här rapporten, för att den här säger då egentligen väldigt mycket om hur årets slutresultat kommer att vara när det gäller budgeten. Vi är ganska nära årets slut, och just efter delårsrapport 2 har man gjort mera kanske noggranna genomgångar av det ekonomiska läget och prognoser och så.
Men eftersom det här var en 2, den går fram till augusti också?
Den går också fram till augusti, men vi har ju också en prognos för helåret. Och det är kanske den som är intressantast här, va? Hur verksamheterna prognostiserar här, va? Och då ser man det att av 19 verksamhetsområden så är det 12 som faktiskt går på budget eller något plus. 7 stycken områden har negativa avvikelser, men i många fall är de inte speciellt stora. Utan det finns väl ett par områden där i det här vi nämnde förut, individ- och familjeomsorg, ett problemområde där det går någonstans cirka 12 miljoner back. Men det har vi pratat om. Men tittar vi på sista raden egentligen, så ser vi det att prognosen nu ligger faktiskt väldigt nära den budget vi la för 2019. Vi budgeterade ett överskott på 54,4 miljoner, vilket motsvarar ungefär 2% av kommunens omsättning, kan vi säga då. Och det här diffar ju bara på 3,5 miljoner. Vi har en prognos på 50,9, så att vi ska komma ihåg att vi hanterar ju liksom över 2,5 miljarder i kommunen då. Så att 3,5 miljoner är inte så särskilt stor diff faktiskt. Vi kan nästan säga att vi är på budget. Och jämför vi framförallt med 2018 har vi förbättrat resultatet om över 75 miljoner kronor. Då gick vi 25 miljoner back.
Men det här måste ju ha hänt rätt mycket på sista månaden. När vi träffades för en månad sen, då var du lite mer skrynklig i pannan.
Ja, det var lite mer skrynklig i pannan faktiskt. Men det är väl det att kvaliteten på prognosen är bättre vid de här delårsrapporterna då. Och det har gått åt rätt håll, så har man gjort en hel åtgärd för att förbättra resultatprognosen egentligen. Så att nu ser det ut som att alltså, vi går 75 miljoner bättre än förra året. Och det är klart, alltså, vi har ju också haft en skattejustering som har gett 55 miljoner kronor. Men ändå så har vi då hämtat hem ytterligare 20 miljoner kronor effektiviseringar redan första året här. Och det tycker jag är väldigt bra. Då finns det ju inte heller, alla de saker vi har gjort i år finns det inte helårseffekter på. Så det kan ju vara förbättringar som har gjorts efter ett halvår. Och då får man ju inte full effekt av det. Den effekten kommer ju då först nästa år egentligen då. Så att då kan vi ju se fram emot kanske ytterligare effektiviseringsvinster då. Men så finns det ju ett litet mörkt mål också för nästa år. Och det är det här med skatteutjämningssystemet. Den som har följt rikspolitiken har ju varit att det finns ett nytt förslag ute på hur man ska justera det här skatteutjämningssystemet som fördelar de pengar mellan kommunerna i Sverige.
Ja, är det inte det som i pressen brukar stå kommunala utjämningssystemet?
Ja, så kallar man det nog. Ja. Precis, egentligen. Mm. Precis. Och ja, det är naturligtvis, det måste ju finnas där för att alla kommuner i Sveriges långa land har inte samma förutsättningar liksom, och skatteunderlag och sådär. Olyckligtvis så slår det lite upp och ner inom Stockholmsregionen av olika skäl och vi är faktiskt en av förlorarna då, så att ja, vi kan åka på en 15 miljoner back bara på grund av utjämningssystemet.
Det nya utjämningssystemet.
Det nya utjämningssystemet. Alltså jämfört med hur det var tidigare så kommer vi då att behöva pynta in en cirka 15 miljoner till då, från och med 2020. Och det är ju hyfsat mycket pengar ändå i budgeten, så att på något sätt så måste det komma lite budgetjusteringar i november här. Budgeten för 2020 är ju antagen i juni. Men så gör man ju ofta justeringar när man får ny information då mot slutet av året. Så vi får väl se hur vi ska hantera de här, det här avbräcket på 15 miljoner egentligen.
Du gör någon annan människa glad igen, förmodligen.
De hamnar ju någon annanstans, de här 15 miljoner. För du hoppas att de hamnar hos en kommun som verkligen behöver dem då får vi säga.
Ja. Mm. Nian, borgens förbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Mm. Latsulajban, förklara det den som kan.
Ja, jag har ju hört det att det här rollprogrammet är väldigt populärt, Leif. Ja. Speciellt de som har svårt att somna på nätterna och lyssnar på det. Och det här kanske är ett tillfälle att sluta ögonen lite extra nu. Nej, jag vet inte, så ska vi inte säga. Men det här handlar alltså om att vi är medlem i någonting som heter Kommuninvest. Och det är en jättestor ekonomisk förening som kommunerna använder runt om i Sverige för att låna pengar till bra villkor. Villkoren idag är så himla goda så att låna man pengar, alltså det är negativ ränta så man får faktiskt en slant för att låna pengar. Det är mycket märkligt. Men hur som helst så är det mycket pengar som är ute här och snurrar i systemet. Och då finns det såna här borgensåtaganden som kommunerna solidariskt ingår då för att liksom hålla den här ekonomiska föreningen Kommuninvest under armarna då. Och de måste förnyas var tionde år på grund av lagstiftningen. Det är det vi håller på med här. Mer än så är det inte egentligen.
Det är lite över min horisont om man säger så. Tian. Revidering av taxor 2020 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområden.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund pratar om då och då. Och det är ett sånt här kommunförbund. Och det här är tillsammans med Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Och då måste vi då justera taxorna för det här med tillsynsavgifter och sånt då, inom det här förbundet. Och det ska göras synkroniserat med de andra kommunerna och görs varje år. Och alla taxor måste beslutas av fullmäktige också. Så det här kommer vi få höra om på fullmäktige också. Och det här är ett nytt taxiförslag och det är egentligen inga konstigheter. Det är med lite indexuppräkningar och sånt där.
11. Mm. Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Mm. Det är också en sak som nästan varje år kommer upp. Och det är så att i och med att vi bygger ju nybyggnation och framförallt så gör vi omvandlingar ute på Östra Tyresö. De här omvandlingsetapperna från fritidshusområdet till permanentboende när vi drar in kommunalt vatten och avlopp. Då utökas ju hela det här, den del av kommunen som har kommunalt vatten och avlopp utökas hela tiden. Och då måste man ta beslut om den utökningen rent administrativt. För det här är ett område som då kommer debiteras avgifter då, kontinuerligt för vatten och avlopp. Och det är det här frågan om. Det är en ny karta helt enkelt.
12. Mm. Svar på remiss om reviderad klimat- och energistrategi Stockholms län 2020-2045.
Ja, just det. Det här är ett sånt här, vi får ju på remiss då från, ofta från regionen eller länet då för att tycka till om olika strategier och dokument då. Och det här är då en reviderad klimat- och energistrategi som ska gälla för hela länet och den ska gälla i 25 år framåt. Så det är väldigt långsiktigt det här. Och syftet med hela den här strategin det är ju då att vi ska kunna bidra till att uppnå de här nationella klimat- och energipolitiska målen. Egentligen. Och det den här strategin föreslår är ju då en utökad klimatsamverkan mellan dels inom hela Stockholmsregionen, mellan länsstyrelse, region, Storstockholm som är samlingsorganet för alla kommuner, och sen även Trafikverket är med på ett hörn här också. Det är väldigt strategisk nivå här, och den feedback, den återkoppling vi ger till i det här remissvaret är väl det att det behöver konkretiseras lite ytterligare vad vi egentligen ska göra. Lite ansvarsfördelning, drivning, ledning, förväntningar på det här jobbet. Och vi vill se mera handling, kanske mindre opinionsbildning i det här. För att sammanfatta remissvaret lite enkelt. Då.
13. Mm. Dokumenthanteringsplan för produktionslednings- och exploateringsavdelningen.
Ja, den tänker jag inte redogöra för. Men det måste finnas en dokumenthanteringsplan i alla fall i kommunen. Och det här är en sådan som vi ska anta.
Okej. 14. Riktlinjer för genomgångsbostäder för nyanlända.
Ja, det här är ändå uppe förut faktiskt. Vi hade det så sent som i maj. Så var det här uppe för beslut. Att ha då riktlinjer för de här genomgångsbostäderna. Det är så att när nya tyresbor anländer, alltså flyktingar, så då får de tillfälliga bostäder, ställer de med andrahandskontrakt under den här etableringstiden på 2 år. Det kan ju vara i Tyresö bostäders bestånd. Det har vi diskuterat förut, att vi satte av då ett antal lägenheter för att klara den här tillströmningen då av flyktingar vi hade då. Och då bekostar ju staten då de första 2 åren när det gäller bostäder, själva etableringen då. Sen har vi sagt själva då att vi kan förlänga då de här kontrakten under korta perioder upp till 4 år då. Företrädesvis för barnfamiljer då, och då har man en särskild prövning för det. Och sen har vi i det här riktlinjerna klargjort då att det ska gälla samma villkor för nyanlända som för övriga kommuninvånare när det gäller att få stöd då enligt socialtjänstlagen. Och också poängterat då att kommunen tillhandahåller ju inga bostäder med förstahandskontrakt egentligen. Och där var det lite diskussion om på den version av riktlinjer som vi hade uppe för beslut i maj. Men nu har den kommit tillbaks och nu gick den då igenom i kommunstyrelsen igår. Och den kommer också behandlas och säkert debatteras en del på kommunfullmäktige framöver.
15. Svar på revisionsrapporten granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap.
Då och då så finns det ju revisioner om olika saker i kommunen, och det här var då firman Ernst & Young som har genomfört en granskning av våran kris- och katastrofberedskap. Och i allt väsentligt så tycker man att den är bra egentligen. Och man tycker att det är bra att vi tar ett samlat grepp på trygghets- och säkerhetsfrågorna. Och det är någonting som kopplar till krisberedskapen förstås. Men det är ändå 3 saker man påpekar, och det har att göra med. Det första är risker och hotbilder, att vi verkligen analyserar det på ett korrekt sätt så att man inte missar någonting eller det. Och så är det en processfråga också, att varje nämnd också har adekvata processer och metoder för att värdera risker utifrån hotbilder och annat då. Och sen det sista är någonting, en förkortning då, POSOM, psykialt och socialt omhändertagande. Det är en samverkan mellan olika myndigheter att säkerställa att den här samverkan faktiskt fungerar i en krissituation. Det är att man har en process för det här, men den är ju inte så ofta den används egentligen, så då måste man säkert öva och säkerställa att den är aktuell då. Det hade man lite synpunkter på.
16. Riktlinjer för representation och uppvaktning.
Precis, det här handlar ju då om när kommunens tjänstemän är ute på representation i någon form då. Eller när man uppvaktar, det kan ju vara när man fyller 50 kanske, eller går i pension, eller bröllop, vad vet jag. Då finns det ju riktlinjer för hur mycket pengar man kan lägga på sånt här, man ska förhålla sig till det egentligen. Och nu har vi sagt att de här riktlinjerna, de behöver faktiskt förnyas. Men det är också så att vi samtidigt då delegerar till kommundirektören faktiskt att själv utfärda såna här riktlinjer. Det handlar om personalpolitik egentligen, det tycker vi att han kan hantera själv helt enkelt. Så att det kommer nya riktlinjer och det bestäms av kommundirektören.
Men sätter inte kommunstyrelsen något slags tak eller mål?
Jo, det finns ju en anledning att göra det här. Vi vill ju ha lite mer restriktivt i det här området. Det skulle vi säga. Det är ju liksom inriktning på det här. Men exakt att gå in och detaljstyra gör vi egentligen.
Nej, men jag menar, det kan ju inte ge kommundirektören carte blanche.
Nej, det kan vi ju inte göra. Men samtidigt så måste ju kommundirektören få styra sin organisation då. Och man ska inte in och peta för mycket, utan han gör ett bra jobb säkert inom det här området.
Ja, det får vi hoppas. Men det handlar om våra skattepengar.
Precis, det gör det. Och det genomsyrar ju liksom allting vi gör egentligen, att vi måste ha vårda varje skattekrona med omsorg.
Ja.
Och det här området är inget undantag.
Nej, men det led på dig ungefär som det här får kommundirektören ta hand om.
ja, på något sätt stämmer det också att vi ska inte in och detaljstyra för mycket, utan vi styr övergripande på att vi måste vara återhållsamma med alla kostnader i kommunen. Vi ska ha effektiva verksamheter, och sen är det till stor del kommundirektören som organiserar verksamheten i kommunen. Ja.
Vi får hoppas att man håller Janne Josefsson informerad.
Ja.
17.
Ja.
Uppdrag om temadagar som kommunen bör uppmärksamma.
Just det här är ett uppdrag som vi från kommunstyrelsen lägger på vår beredning för medborgardialog och integration. Så de ska få titta på den här frågan om det här med temadagar. Alltså det finns ju väldigt många såna här dagar av olika slag. FN har en hel del dagar som har lite olika benämningar.
Och det kanelbullens dag?
Kan vara allt från kanelbullens dag. Det finns säkert en dag för semlan också. Mm. Men det finns också internationella kvinnodagen och FN-dagen och allt vad det kan vara. Och det finns dagar inom Stockholm Pride och sådär. Kan vara vissa event på något sätt som behöver uppmärksammas. Och vi har ingen samlad bild av det här. Så att vi tänkte att vår beredning skulle få titta på det här. Vilka dagar som vi borde uppmärksamma lokalt här i Tyresö och varför och hur vi ska göra det. Det är det handlar om.
18. Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
Nu är vi tillbaka på hur vi ska använda våra skattemedel på bästa sätt. Då. Det finns ju regler om arvoden och ersättningar till förtroendevalda. De allra flesta politiker som går på möten får ju ett timarvode, och det är ju konstigt med det. Och så får man lite inläsningstidsarvoden också. Sen finns det ett fåtal politiker då som har fasta arvoden i någon form. Jag själv till exempel då, som vice ordförande i kommunstyrelsen. Och då, vare sig timarvoderna eller de fasta arvoderna, de måste ju på något sätt räknas upp. Alltså, det finns ju en viss inflation i samhället, och sen vill man att det här ska följa löneutvecklingen i någon mening då. Så att det inte urholkas och heller inte rusar iväg då. Och då har man haft en princip tidigare att de fasta arvoderna har följt mer chefslönutvecklingen i kommunen, medan timarvoderna har följt liksom den gängse löneutvecklingen. Och vi tycker att det är fel, för att det tenderar då att kanske driva upp de fasta arvoderna över tid. Va? Så att vi vill istället att samtliga arvoden ska följa då den här gängse löneutvecklingen i kommunen. Det tycker vi är rimligare. Och det är egentligen det som är huvudpunkten här. Sen är det också, det är alltid massa små korrigeringar. Det här med arvodesreglementet är väldigt komplicerat, så det finns alltid små förbättringar som kan göras.
19. Strategidag november 2019.
Jo, i vårt årshjul som vi säger, hur vi jobbar med budgetplanering, så finns det ett antal strategidagar inlagda för nämnde presidierna, alltså ordförande, vice ordförande och kommunledningen då, kommunstyrelsen. Nu håller vi på att revidera lite hur vi ska jobba med det här, så att underlagen här är faktiskt inte klara som jag tänkt oss inför november, så att vi kommer istället att skjuta fram den här strategin till efter årsskiftet. Så det blir en liten förändring i arbetsprocessen.
Då går jag till punkt 20 blir det naturligtvis. Svar på motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten.
Ja, det här är en motion från Sverigedemokraterna som syftar till att vi ska kunna ha lite effektivare inköp av dagligvaror till brukarna inom hemtjänst då. Och då kan man ju, antingen går man och handlar i affären eller också går man och handlar på nätet så att säga, och får varorna hemlevererade. Och i en verksamhet som hemtjänsten så kan ju det vara rätt så fiffigt kanske att inte lägga värdefull hemtjänsttid för att gå och handla i affären, utan det kanske kan göras på ett effektivare sätt. Och det är också vad den här motionen handlar om, och det är också någonting som vi redan jobbar med egentligen. Så att motionen då kommer att anses besvara då, eller det vi föreslår fullmäktige att den ska anses besvara egentligen.
Ja, för ni har ju redan haft sammanträdet i kommunstyrelsen.
Ja, vi har haft det redan, och där föreslogs den anses besvara, men det slutgiltiga beslutet tas ju ändå på fullmäktige.
21 är också en motion. Svar på motion angående att underlätta för små företag att delta i kommunens upphandlingar.
Det här är en väldigt bra motion egentligen från Moderaterna vill jag säga då, som är helt relevant. Den handlar ju då om att vi inte ska diskriminera småföretag och kanske lokala företag i kommunens egna upphandlingar. Och det är också någonting som vi jobbar med att revidera den upphandlingspolicy som finns, just för att säkerställa då att vi inte ska missa några lokala förmågor i våra upphandlingar. Egentligen. Så att den blev också att den ska anses besvarad då från kommunstyrelsen. Den kommer säkert att debatteras på ett intressant sätt i fullmäktige.
Men hur rundar man då lagen om offentlig upphandling?
Nej, det är alltså, det behöver man inte göra, utan det finns massa sätt att göra det här på för att hantera då småföretag inom upphandling då. Det gäller liksom att begränsa kriterierna för upphandling. Så att, alltså, om sätter man upp för många kriterier, då kommer man att filtrera bort alla småföretag. Då är det bara stora drakarna kvar egentligen då. Så att man måste sätta rätt kriterier och se till att det inte blir för komplicerat egentligen. Mm.
22. Svar på motion angående förbud mot tiggeri.
Ja, då kan vi kanske ta 23 på en gång här också, som en annan motion som handlar om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri. Den första motionen om förbud här kom från Moderaterna, och den andra om lokala ordningsföreskrifter kom från Sverigedemokraterna. Och ja, kommunstyrelsen föreslår avslag på båda de här motionerna helt enkelt, kort och gott. Och varför det är så, det tror jag. Jag tror nästan jag överlåter det till lyssnarna att lyssna på fullmäktige. Det kommer säkert debatteras rätt så mycket här.
Och fullmäktige har sitt sammanträde?
Ja, det är väl nästa torsdag.
Det betyder, om vi har det 9:e idag, det är det 10:e eller 17:e någonting då?
Ja, det bör väl vara så tror jag.
17 oktober, och den börjar klockan?
Det börjar alltid klockan 18. Ja. Nu har jag faktiskt inte kollat datumet, men det är alltid en torsdag. Ja. En torsdag i närtid i alla fall.
Ja, men man kan väl säga rent allmänt att det har varit lite svårt med de här begränsningarna. Det är väl domstolar som har underkänt?
Ja, det har det varit. De har provat med sådana här lokala ordningsföreskrifter i några kommuner, och det kanske fungerar rent tekniskt då. Sen om det är bra eller inte.
Ja, det var inte det. Ja. Och då går vi till 24. Svar på motion angående stärkt kameraövervakning.
Ja, här har vi en motion från Moderaterna igen då, som är högst relevant. Man vill ju då att kommunen i nära samarbete med polisen då löpande ska pröva användandet av kameraövervakning på allmänna platser. Ja, för att öka tryggheten och förebygga brott och så vidare då. Och så lyfter man också fram vissa centrala platser som Busstorget här i centrum, Graningstorget, Strandtorget, Alléplan, våra kommundelscentrum, att vi ska särskilt prioritera det då. Och det här är även den motion som kommer att anses besvarad av eller som ansågs besvarad då av kommunstyrelsen. Och sen ska den också upp på fullmäktige som alla motioner. Vi kan väl säga det att från styrets sida har vi då lagt en budgetpost på 15 miljoner kronor under 3 år för att just täcka in åtgärder för att öka tryggheten då. Och kameraövervakningen är ju en sån åtgärd man kan göra egentligen. Och så finns det en anledning varför man i motionen pekar ut då just Busstorget i Tyresö centrum, Graningstorget, Strandtorget och Alléplan då. Och det är för att i den här trygghetsundersökningen som har varit i kommunen så har ju medborgarna själva ansett då att det här är platser som emellanåt anses otrygga då. Och det kommer ju säkert att hänsyn till också. Så att det var alltså ett besvarande av den motionen.
25. Svar på motion om integrationsplikt för nyanlända.
En motion från Sverigedemokraterna som föreslår att vi enligt den så kallade Vellinge-modellen ska införa integrationsplikt för nyanlända. Det blev ett avslagsförslag på det från kommunstyrelsen.
Då tar vi 26. Svar på motion angående multisportanläggning i Tyresö.
Också det är en motion från Sverigedemokraterna om att man ska ha en multisportanläggning i Tyresö. Förslaget var att avslå den del av motionen som handlar om exakt hur den här multisportanläggningen skulle, vad den skulle innehålla. För det finns även andra idéer om det då. Men att vi överhuvudtaget ska ha en multisportanläggning, det ansågs ju besvarat. För det är många som har pratat om det här tidigare. Vi hade det själv från Liberalerna på valaffischen om en multisportanläggning. Så att det är en sak som vi jobbar med sedan tidigare. Och det är väl inte omöjligt att det är ett av de objekt som kanske kan inrymmas på Karlhygget uppe vid Hedvigslunds trafikplats en gång i framtiden. Men det är att gå händelsen i förväg kanske. Men det är ett av förslagen.
27. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen oktober 2019.
Ja, det är en stående punkt. De gånger som tjänstemän eller så fattar beslut på delegation och kommunstyrelsens vägnar så måste man redovisa dem i nästkommande kommunstyrelsemöte. Och det görs här då. Men det var väl inga märkvärdiga ärenden egentligen här.
Då tar vi sista punkten. Det var väldigt många idag, hörde du. 28. Kommunstyrelsens meddelanden oktober 2019.
Ja, här brukar jag alltid välja ut någonting intressant att prata om. Men jag hittade inget intressant ändå. Det var väl lika bra det kanske, när det var så många punkter ändå.
Ja, vad bra.
Så då kan vi sluta nu.
Ja, tackar mig. Ja. Kul att du kunde komma.
Ja, tack för det.
Ni har hört Mats Lindblom från kommunstyrelsen redogöra för dagordningen på kommunstyrelsens oktobersammanträde. Tack för att ni lyssnade.